Hej och välkomna till avsnitt 95 utav Modiga människor. Med mig här har jag prästen Gert Nilsson. Ni kommer alldeles strax få möta honom. Innan dess så lite bara kort information om kanalen. Och det är ju att avsnitten finns då förutom på Facebook och YouTube, så på Rumble, Spotify och Podbean. Och kanalen har också en egen hemsida då som heter modigamänniskor.se. Jag påminner också om att kanalen behöver ert stöd både ekonomiskt och att ni delar vidare avsnitten. Så att de fantastiska och modiga människorna får fortsätta höras där ute. Och nu till dig, Gert. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du är präst i Svenska kyrkan.
Ja.
Och har ju en lång och gedigen karriär bakom dig.
Ja, under halva min yrkesverksamma tid så var jag församlingspräst. Och den halvan arbetar jag akademiskt. Dels som rådgivare till kyrkoledningen i etiska frågor och dels som forskardocent i teologi och etik.
Kolla. Ja, du har gjort mycket. Så, men varför jag fastnade för dig, det var ju för att du faktiskt vågar, vad säger man, ta bladet från munnen och uttalade, går emot kan man säga din kyrka.
Jag har det av födsel och ohöjdad vana, som man säger. Redan från barn var jag ifrågasättande och ville se om det fanns andra alternativ. Det som ansågs som det riktiga.
Men vad tänker du kring hela, alltså det, den här om vi går in på de här passen som infördes då i, som kyrkan lydigt tog till sig genast, och man minskade gudstjänsterna och räknade folk och stod och tog såna här pass utanför.
Jag är mycket upprörd över dem. Där skulle man valt att säga nej. Det gjorde man på vissa håll också. På vissa håll var det så att man dubblerade eller triplerade gudstjänsterna för att slippa och kräva in pass och legitimation. Andra följde minsta motståndets väg och följde regelverket och, så att vi kräver pass och vi får legitimera er. Med följd att det var människor som gick ur kyrkan. Hade man inte kommit in.
Men jag tänker så här, vad gör det med en organisation som är, så för det första, den är ju väldigt stor, men den, jag kanske på ett sätt har den har absolut minskat, vad ska man säga, makten eller kraften över människor.
Ja.
Men jag tänker själva grunden i kyrkan är ju faktiskt religionsfriheten. Att vi,
ja visst. Och om man täpper till den så täpper man till något mycket väsentligt som vi har kämpat oss till genom tiderna. Religionsfrihet är både frihet till religion och frihet från religion. Och det betyder också att staten inte får hindra oss att utöva vår religion. Och det var det som skedde nu med vaccinpassen.
Så, och då är ju min fråga, alltså så här, var det egentligen lagligt? Jag tänker att just vår religionsfrihet sträcker sig ju ganska långt.
Ja, tyvärr så blev ju inte prövat. Jag tror inte att det var någon som drev det till sin spets och fick det prövat vilken lag som står överst. Om det var coronarestriktionerna eller det var religionsfrihetslagen. Jag menar ju att religionsfrihetslagen måste följas.
Så vad mötte du på då? När du vågade ifrågasätta. Var det bara ros?
Oh nej, det var ju kyrkan ska väl medverka till att smittspridningen minskar. Det var ju det argumentet man fick höra.
Mm.
Och det intressanta är nu när man ser runt omkring nu. Den ena efter den andra som har fått sina tre sprutor insjuknar i covid.
Mm.
Ja. Trots vaccinpassen.
Ja. Men det, ja. Jag vet inte riktigt vad man säger om det. Det
Ja, det är två av mina vänner som har råkat ut på detta nu.
Mm. Mm. Jo, men jag läser ju och följer och hör ju också. Och det är ju väldigt många som har varit med om det du precis säger, att efter tredje så blir de sjuka. Men min upplevelse är ju att det samtliga säger är ju vilken tur att jag tog den tredje. För annars hade jag blivit väldigt sjuk.
Mm. Det är ju det som myndigheterna säger att vi ska tro.
Mm. Mm. Men vad tänker du då?
Ja, jag tänker att här finns ju mycket desinformation bakom detta.
Mm.
Vi kan ju också titta lite längre bakåt och se vilka vinster läkemedelsföretagen gör.
Mm.
Så det är klart att de vill ju att vaccinationen ska fortsätta. Och nu kallar de ju oss som har fyllt 80 till den fjärde sprutan också.
Mm. Ja, ni blir kallade till och med. Ja, det är ju så.
Det sägs att vi ska bli det.
Mm. Mm. Nej, men jag vet att min mamma inte passerar. Jo, hon har faktiskt fyllt 80. Hon blir ju också kallad.
Mm. Mm.
Och sätter sig i en taxi och åker. Mm. Mm. Så kommer det sluta, tror du, någon gång?
Ja, jag tror ju att det är bra att fylla på. Fjärde, femte, sjätte, sjunde och så vidare. Det har ingen ände där.
Nej. Mm. Men vad är det som har fått dig att våga, tänker jag, ändå sticka ut haken?
Ja, vi går 10 år tillbaka, eller vad det kan vara, till influensan. Alla de som fick narkolepsi efter vaccinationen då.
Mm.
Jag har en föreningskamrat som vägrar att vaccinera sig eftersom hans dotter drabbades då.
Mm.
Och då förstår man att han har tänkt sig för mer än en gång innan han bestämde sig att avstå. Mm. Och att han avstod har ju inneburit att han blev ofrivilligt uteslängd ifrån sammanhang där han annars trivdes och kände sig hemma.
Mm.
Och det är ju så att det är en oförsonlighet som har drabbat dem. De som inte vill vaccineras.
Mm. Mm. Men där är vi. Men jag tänker så här, jag menar, du har hela ditt yrkesliv.
Ja.
Inom Svenska kyrkan. Jag har ju själv läst teologi och började läsa när jag var 25 eller 26.
Ja. Mm.
Så det är några ganska många år sedan. Och jag hade ju, då var jag ju ung och naiv och hade en stark tro på att kyrkan var en ljuvlig och kärleksfull plats där alla, ja, men att alla som befann sig där hade ett djupt kall. Liksom. De kände ett kall.
Och det vill vi tro att det är så. Och det är så på många håll också, det vill jag säga. Mm. Jag har mött många församlingar där det har varit en varm gemenskap. Man har slutit upp de som behövde hjälp. Och tagit till sig de som var udda på olika sätt. Så, de församlingarna behöver bli fler, men det finns mycket kärlek och värme i Svenska kyrkans församlingar som inte syns. Men de som har makten ytterst borde också få del av den.
Mm. Ja, precis. Och det är ju klart att det finns ju alltid bra människor överallt.
Mm.
Ja. Men jag tänker just att kyrkan är en sån stor organisation.
Det har blivit allt större trots det minskade medlemsantalet genom att man har den här strukturomvandlingen som man har skett. Man har slått samman församlingar. Malmö till exempel är ett enda pastorat trots att det är stort som ett litet stift.
Okej.
Och det innebär ju att det blir toppstyrning.
Mm.
Den lilla församlingen som skulle vara själva kärnan i kyrkan mister sin makt och sitt inflytande, och det blir de stora enheterna bakom som styr.
Mm.
Och då kommer politiseringen in, och det är det som jag menar är fel också.
Mm. Ja, och jag tänker så här, hur kommer det sig att vi har kunnat tillåta att det har blivit så?
Ja, det är helt enkelt så att i de små enheterna, där har den enskilde större inflytande.
Mm.
Det blir större enheter. Och det var det hemma inom, låt oss ta fackföreningsrörelsen, som blev en kollektiv rörelse från det då sedan. Innan, när det var klubben som kunde styra på arbetsplatsen, då kom de enskilda medlemmarna till tals.
Mm.
Nu kvittar det vad de säger, för det är ledningarna som bestämmer.
Mm.
Det har man nu sett också på olika håll. Och det började någon gång i slutet på 1900-talet att kollektivismen tog över. Och i takt med det så miste de enskilda medlemmarna inflytandet.
Mm.
Och det är kyrkan också, menar jag.
Mm. Ja, men det är så sorgligt, tänker jag. Jag menar, kyrkan tänker jag ska vara den där platsen dit alla får komma.
Ja, jag visste, men församlingsmedlemmarna ska ju uppmuntras till att vara kyrka på platsen. Men det har blivit att med kyrkan menar man mer och mer de anställda i församlingen och de förtroendevalda, när det ska vara varje enskild medlem.
Mm. Mm.
Och frikyrkorna har ju än så länge i alla fall lyckats och bevara de små enheterna så att medlemmarna har någonting att säga till om.
Mm.
Medan själva styrelserna.
Mm.
Och där bör vi lära av dem.
Ja. Du nämnde ordet politik. Alltså, skulle du säga att kyrkan är väldigt mycket politik idag?
Om man ser på riksplanen och ser på kyrkomötet, så är det ju faktiskt de stora politiska partierna som fortfarande håller majoriteten där.
Mm.
Det trodde man det skulle minska då 2000 när kyrkan blev självständig, men så har det inte blivit.
Mm. Så vad tänker jag, Gert, då? Vad skulle behövas till för att kyrkan ska bli för folket? Så.
För att kyrkan ska bli för folket så borde man titta i spegeln hur det var på, vi ska inte gå till medeltiden, men vi kan gå till tidigare på 30-40-talet när folkkyrkan växte fram teologiskt, medvetande om folkkyrkan. Att det var de döpta i församlingen som var medlemmar och som skulle styra. I Danmark gick man så långt också som man sa att det är kyrkfolkets skyldighet att tala om för prästen när hon eller han predikar galet.
Mm. Mm.
Det skulle vi vilja höra här också. Inte bara det, tack för en god predikan, utan också idag var det inte bra. Idag sa du det och det som var fel. Och det, ja, det skulle folk våga säga.
Mm. Ja, men det är ju bara genom det som utveckling kan ske.
Ja, visst.
Ja, för jag menar, jag tänker att prästen är ju Ja, vi är absolut ett så kallat språkrör. Men också en person av folket. Jag menar, och ska föra...
Den dubbla riktningen där som finns.
Mm. Ja. Mm. Men vill du berätta lite om... För du kom ju att bli ganska engagerad i abortfrågan. Mm. Du får jättegärna berätta lite om bakgrunden.
Ja, det var ju så att engagerad blev jag ju faktiskt redan som församlingspräst när abortlagen kom. Jag minns när jag var kyrkoherde i Vilje, Rydsgård. Det var det tingspredikan där just när abortlagen hade kommit då. Och då berörde jag det då. Då fann det som en positiv sak att man hade gått ifrån den här gamla förmyndarmentaliteten. Mm. Och det fick jag naturligtvis på pälsen för. Men av vissa. Men ändå. Senare blev jag anställd som konsulent i socialetiska frågor i Svenska kyrkans centralråd. Så fick jag då på mitt bord remissvar från statliga utredningar som jag skulle formulera svar till. Och så blev jag också i min tjänst kopplad till de ekumeniska organen. Först Svenska ekumeniska nämnden och sen Sveriges kristna råd, deras etiska kommittéer där.
Mm.
Och fick vara med och skriva remissvar för kyrkorna som sådana i Sverige. Alltså Svenska kyrkan, katolska kyrkan och frikyrkorna. Och så kom det också på olika sätt om. Dels ifrån kyrkans medlemmar som ville att abortlagen skulle tas upp till diskussion och ändras. Dels genom statliga betänkanden som gick ut på remiss. Om man skulle ställa sig. Och Ann-Marie Thunberg som var den som gjorde kyrkornas grundläggande arbete när det gällde just abortfrågan. Hon var också med i de sammanhangen. Och så kom det sen, det var fosterdiagnostik som jag har nämnt kanske och assisterad befruktning och allt som hör samman med det. Och genmodifiering och så vidare. Det var liksom en lång utvecklingskedja där. Som vi då naturligtvis måste sätta oss in i. Vi kunde bara skicka ett svar utan vidare. Utan fick söka oss bakom bokstäverna där för att se vad det egentligen handlade om. Innan vi formulerade svaren. Och det var mycket intressant att se hur kyrkorna kom till en samsyn i dessa svar. Både katolska kyrkan och pingströrelsen till exempel och svenska kyrkan och allt däremellan.
Mm.
Och det var människovärdet som sådant som blev föreningspunkten. Människans värde. Och därför är jag själv så trött på det här med värdegrunder. Man talar om värdegrunder hit och dit. Och vad är det egentligen? Jag vill istället sätta grundvärde. Människans värde, människovärdet och naturens värde.
Mm.
Värde. Det är det vi måste slå vakt om.
Mm.
Och där finns naturligtvis klimatet också på ett, om man ser det på ett vettigt sätt och inte rusar iväg som vissa politiska partier gör.
Så vad tänker du nu?
Jag tänker alltså det är en hysteri. Så säger man att dieseln är det bästa drivmedlet. Och så rätt vad det är så vänder man om och säger att det är det farligaste så den ska beskattas hårt. Och så ska man premiera elbilar och så vet man inte vad det innebär och så vidare.
Mm.
Istället för att man försöker att se mer nykter på det. Hur kan vi på olika sätt hjälpa till att minska utsläppen? Hur kan vi minska energiförbrukningen och så vidare?
Mm.
Istället för att satsa på det ena och det andra så man inte vet om det är hållbart eller ej.
Mm. Jag ska ju faktiskt intervjua en person om det svenska rötslammet imorgon.
Jaha, det, intressant.
Ja, vilket enormt problem det är. Alltså jag har satt mig in i det. Och jag började faktiskt må lite illa när jag tog del liksom av all information. Så, jag...
Problemet är ju gammalt faktiskt, för att man inte har gjort åt det.
Mm. Ja, men det har ju förvärrats. Det är ju det han visat på mig, och jag har sett all statistik och hur illa det är nu.
Om man inte gör något åt det när det bygger upp, så blir det ju värre och värre.
Mm. Och så är det... Så det var det jag tänkte bara, att vi har problem med våra svenska vatten.
Det växer upp nu också. Vad vet man? Hur vet man att de kommer att spara miljön och vad för klimatet?
Mm. Mm.
Det ligger i tidens mode att göra det.
Mm. Ja, nej, men precis. Men vad jag ville säga med det var ju att vi borde ju, vad säger man, städa framför egen dörr först här i Sverige. Innan vi tittar liksom längre bort kring miljön. Vi har så många saker här som inte stämmer.
Och går vi tillbaka, ser vi i spegeln där, så ser vi också hur vi gjort tidigare. Till exempel eternit, när man upptäckte att det var farligt för människors hälsa.
Mm.
Vad gjorde man? Man tystade det hela. Det fick inte komma ut, utan man fortsatte som tidigare. Och människor dog i cancer av det. Och så en dag så sprack bubblan och man var tvungen att redovisa att det var farligt. Och det är likadant nu. Vi döljer en del saker istället för att ta tjuren vid hornen direkt och resta upp.
Mm. Vad tänker du när du sa att vi döljer saker? Och jag tänker så här, när jag själv, men jag har gjort ganska mycket intervjuer med folk som har god insyn i de olika områdena.
Jag tänker bland annat på de böcker i miljöfrågan som jag och några kollegor skrev på 1970-80-talet.
Mm.
Det vi skrev då är aktuellt fortfarande. Man har inte gjort något åt det, utan de problemen finns fortfarande och har accelererat.
Mm.
Så det hjälper inte bara att snacka om det, utan man måste göra också.
Mm. Ja, men apropå vad du sa om värdegrund.
Ja.
Det faller ju ganska platt om det bara är ett fint ord.
Och det är det ju i många fall.
Mm. Mm, och vi pratade ju innan om det här att den enskilde får stå tillbaka. Ja. Du hade ju, det var ju någonting som var ganska välkänt för dig.
Detta har man bland annat i en mycket, mycket känd fråga som är känd nyligen. Tvångssteriliseringarna som kom 1995. Då var det allmänt så man sa detta, att om det drabbar en enskild så okej, den får stå tillbaka, för det, folkmaterialet blir bättre om vi steriliserar på rätt sätt.
Mm.
Och,
stod kyrkan bakom det? Tvångssteriliseringar?
Där kan jag komma med ett mycket glädjande besked där. 1951 gav biskoparna ut ett biskopsbrev i sexualfrågan. Det har du kanske hört talas om. Och det var mycket, mycket mörkt på många håll. Men det var en ljuspunkt, och det var att man tog avstånd ifrån tvångssteriliseringarna.
Mm. Ja, det var ju glädjande.
Ja. Så. Men det dröjde till 1965 innan det hände något.
Okay.
Från statens sida.
Mm.
Ungefär samtidigt som biskopsbrevet så var det två folkpartistiska missionsförbundare, riksdagsmän, som motionerade om det också i riksdagen, men man blev inte hörda där heller.
Nej. Men vad är det här? Jag tänker att man kommer med någonting viktigt.
Ja.
Och så får du inget gehör. Det är ju ganska vanligt.
Ja, visst. Och det var detsamma med det som skrev. Det var många som skrev om miljöfrågorna på 70-80-talen. Och det är det som spökar fortfarande. Mm. Man lyssnade inte då. Man tyckte det var förfärligt bara.
Mm.
Ja. Och så gick man vidare.
Mm. Men är det så att vi människor har lättare att ta till oss saker som händer längre bort?
Ja, men så är det alltid. Det beror oss inte själva. Det kostar inget.
Nej. Mm.
Och det har alltid varit.
Ja. Mm. Så vad... säg du.
Nej, men det är ju många frågor som blir... Det är så, både frågor där kyrkan har medverkat positivt och negativt.
Mm.
Jag råkade ta en av mina idoler tidigare, det var Joakim Israel, sociologen. Jag råkade ta fram hans självbiografi nu häromdagen när jag botaniserade på bokhyllan och såg hur man kämpade i sexualfrågan till exempel på 60-70-talen där. Och det var inte bara kyrkan som hade en syn, utan den delades av folk i allmänhet faktiskt. Medan folket och ungdomen praktiserade en helt annan moralsyn än den etablerade. Men hur man fick kämpa för förståelse för hur folk levde. Inte bara hur man ville de skulle leva, utan hur de verkligen levde.
Mm.
Och Israel visade verkligen också hur det också kan kosta att gå emot strömmen ibland.
Mm.
Han var judisk flykting. Kom till Sverige som 18-åring och blev en berömd sociolog i Sverige.
Mm. Men fick han konsekvenser av det?
Ja, det är klart han fick många motståndare.
Mm.
Han lyckades i sin akademiska karriär ändå via Danmark kanske, men han blev professor på olika ställen i Sverige, både Lund tror jag, och Göteborg eller hur det nu var.
Mm.
Men det hindrar inte att han blev utskälld och avstängd i Sveriges Radio också för obekväma åsikter.
Okej. Okay. Vad gick de ut med... Alltså han fick inte komma till tals.
Det var ju program man hade som man ville stoppa.
Okej, okay. Vad intressant. Man
visste medvetet.
Mm. Du ser, jag får också lära mig någonting. Det är ju...
Ja, visst. Ja.
Mm. Jag...
Då är det den som är olycklig. De får alltid konsekvenser. På något sätt.
Mm. Det är tyvärr så det är. Men jag bara tänkte att vi ska återkomma till katolska kyrkan.
Ja.
Gjorde ju lite annorlunda än svenska kyrkan. Kanske inte fullt ut, men... Och du får jättegärna berätta om det.
Jag kan väl säga så här att en av våra skrifter som vi gav ut från forskningsrådet, kyrkans forskningsråd, hette Aborten. Tankesätt. Ett nödvändigt ont.
Mm.
Och där minns jag att min katolska kollega där protesterade mot titeln och sa att det finns inga nödvändiga aborter.
Mm.
Medan vi kunde säga att det fanns det, även om vi inte tyckte om det. Så där fanns en skiljelinje där.
Mm.
Men han medverkade ändå i våra skrifter. Så det var inom samma termer i alla fall.
Mm.
Mm. Och det intressanta var ju att kyrkorna som sådana i regel skrev under remissvaren. Men ibland hade då katolska kyrkan ett eget lite tillägg. Men det var inte så att det var så särskiljande att det var en annan syn det handlade om.
Nej.
Det var samma syn ändå i princip. Men de ville markera vissa undantag kan man säga.
Mm. Men nu i frågan kring de här passen som har varit i kyrkan,
ja,
så agerade ju faktiskt den katolska kyrkan lite annorlunda.
De agerade, tycker jag, föredömligt i Eugenia i Stockholm. Nämligen, för det var ju så att man fick lov att komma till kyrkan och be. Det var ingen begränsning mer än det var väl kvadratmeter utrymme kanske och så. Det gäller varuhus också. Och så var det väl så i vissa katolska kyrkor, tydligen som man fick läsa om, att när det var folk samlade och be så började man gudstjänster också. Man körde inte ut dem som var där utan de fick vara där.
Mm.
Det polisanmäldes, jag vet inte hur det gick sen. Men jag tyckte att så djärva skulle vi varit i svenska kyrkan också.
Mm.
Och i frikyrkorna.
Ja, men apropå mod jag tänker ju att kyrkan ska vara modig och utmanande. Och, ja.
Det var det ju från allra första början. Den gick ju emot strömmen redan från första början när vi läser det nya testamentet när kyrkan började träda fram. Så var det som hände ju, att man gick emot strömmen. Och det var ju det som som gjorde att människor kom till kyrkan också.
Mm.
Man fann ett alternativ där som var bättre.
Mm.
Dit hoppas jag att kyrkan kommer igen.
Mm. Ja, nej, men jag undrar om det sker i min livstid. Jag tvivlar. Men,
ja. Det är något vi får be om.
Mm. Men jobbar du fortfarande ibland?
Ja, jag har ju i någon annan predikan, jag har en del förrättningar och begravningar och vigslar också, dop.
Mm.
Jag har varit engagerad i olika forskningsprojekt också nu, till nyligen. Just nu håller jag på med ett litet eget projekt som handlar om etiska problem i modern skönlitteratur.
Mm.
Jag har alltid varit intresserad av skönlitteratur och man läser så hittar man hur författarna brottas med olika problem, etiska problem. Ja.
Kan du inte ge ett exempel? Mm.
Ja, exempel det är både naturligtvis är det inom samlevnadsfrågorna som där är problem, men också inom handel och ekonomi. Miljöfrågor som man brottas med där. Rättvisefrågor. Både rättvisa där borta och här hemma.
Mm.
Jag ska inte nämna någon särskild författare nu, men hos vissa av dem så är det ena problemet efter det andra som de behandlar där och som jag tycker är mycket intressant. Och som de gör det på ett ansvarsfullt och fint sätt.
Mm.
Och samtidigt så speglar ju skönlitteraturen människors levnadssätt.
Mm. Men etik verkar ju vara någonting som ligger dig nära om hjärtat. Eller hur?
Ja, det börjar ju en gång med att jag tyckte kanske så här att min tro får inte vara något exklusivt invärtes, utan det måste ju få konsekvenser utanför mig.
Mm.
Och så kom etiken och socialetiken till. Och det började när jag skrev min doktorsavhandling, så handlade det om försoningen hos två kända teologer. Och hur det visar att försoningen i Kristus sen mynnar ut i ett ansvarsfullt människoliv. Frälsningen innebär att vi blir mer människor, inte mindre människor utan mer verkliga människor. Vi blir sådana människor som Gud tänkte när han skapade oss.
Mm.
Inte att vi blir färdiga, men något i den riktningen skulle vi bli. Vi är dåliga att leva ut det, men egentligen så är det vi hoppas att kunna bli mer människor om vi är kristna.
Mm. Men vad fick dig att börja läsa teologi med inriktning till präst?
Ja, allra första början var att jag ville bli präst. Ju.
Mm.
Och sen blev jag så fängslad av i synnerhet om trosläran och etiken att det var det jag ville fortsätta med.
Mm. Men... Jag vet inte hur jag ska formulera, men i Sverige överlag så upplever jag att det är inte så enkelt, och det är väldigt privat fortfarande att prata om tro.
Ja.
Så det är, jag försöker, mina barn går ju på Waldorfskola, så att de är ju vana att be lite så här, bordsbön och sånt innan. Men jag försöker att göra det ibland för att det inte ska vara så... Ja, det är så allvarligt.
Mm. Om vi nu tänker, vi hörde nu om när kriget börjar i Ukraina.
Mm.
Brittiske premiärministern sa så här: vi ber för folket i Ukraina.
Mm.
Skulle en svensk statsminister våga säga det?
Mm.
Nej. Här är det privat, här får man göra det privat, men det var självklart för honom att säga det, tydligen. Där har vi en skillnad här, att vi är blyga när det gäller att bekänna tro.
Mm.
Att privatisera den.
Mm.
Och vad ger oss rätt till det? Där kan vi ta Frälsningsarmén som ett gott exempel, där man har vittnesbörd på mötena också, där människor får lov att tala om vad tron betyder för dem i det verkliga livet.
Mm.
Och det skulle vi behöva göra i vår svenska kyrka också.
Mm.
För vi vet ju hur det är, att det är. Det är så många av våra kyrkokristna medlemmar som verkligen lever som kristna i vardagen. Och som har mycket att berätta till stöd för andra om de bara fick tillfälle till det i kyrkan.
Ja, jag tänker så här, var och varannan gång man hamnar på en middag med människor som jag inte känner sedan tidigare eller hamnar i något sällskap, så, och det blir det minsta lilla intimt så.
Mm.
Och då menar jag inte men att man sitter nära och pratar om upplevelser och livet, så kommer vi ju nästan alltid in på kanske olika upplevelser som vi haft, någonting som nästan kan liknas vid det här miraklet skedde mig och den här upplevelsen hade jag.
Ja.
Mm. Så att alla bär ju på såna här historier.
Ja, just det.
Mm.
Och när berättar de om det egentligen? Det var en av kyrkohördarna, han har varit död med flera år. Han fick frågan av inför en visitation av biskopen om det förekom själavårdssamtal i hans behandling. Och vet du vad han svarade? Jo, sa han, gör det. Men det går allra bäst på kalasen när folk har fått ett par snapsar i sig.
Mm.
Då vågar de berätta då. Och komma med andliga frågor.
Mm.
Och så är det kanske med svensken.
Ja, så är det ju faktiskt.
Jag har mött även i andra sammanhang, kan jag tillägga. Men jag kan berätta att biskopen uppskattade inte hans svar utan blev lite arg, berättade.
Mm.
Men så var det. Det var hans erfarenhet på den skånska landsbygden. Söder om landsvägen.
Mm. Nej, men jag, alltså så här, en sak jag tog med mig. Jag vet ju inte ens när, men jag vet att någon gång under utbildningen så kom jag i kontakt med Dietrich Bonhoeffer.
Ja.
Ja, och han sa någonting som jag har tagit med mig och som egentligen överskuggar allt sedan dess. Mm. Och han sa ju att Jesus kallar oss inte till en religion, utan till ett sätt att leva.
Mm.
Mm.
Ja.
Och det har jag haft med mig. Jag skulle inte kalla mig för religiös alls. Däremot troende.
Och det var det jag försökte få fram genom det jag sa, det att tron ska få konsekvenser i livet alltså.
Mm.
Mer människor ska bli mer människor. Ett sätt att leva som barnen då. Förstår du?
Mm. Jag tror att vi skulle vara gladare allihopa.
Det tror jag också.
Mm.
Kristendomen är en glädjens religion. Och den är en kroppens religion också. Jag menar, vissa religioner, där ska man ju komma ifrån kroppen och odla det själsliga, andliga bara. Men Jesus såg ju till människors kroppar, liksom han såg till människors själar.
Mm.
Och gjorde allt jämt.
Mm.
Den har vi fått av Gud för att vårda också.
Mm. Ja, det hänger ju ihop. Så ja. Det är viktigt att vi älskar liksom den kropp vi har.
Ja, visst.
Mm.
Ja, att vi är rädda om den och använder den på rätt sätt.
Mm. Men även mot andra. Jag tycker att vi har, idag så är väldigt mycket så här slit och släng samhälle, och jag är faktiskt uppriktigt oroad över vart vi är på väg, framförallt bland våra unga. Jag upplever en väldig brist på respekt för andra och integritet och...
Ja, samtidigt som man också mitt i detta ser människokärlek. Mm. Som när flyktingarna från Ukraina kommer och kommer hit till min lilla stad också, Ystad. Och de tar emot med kärlek och omsorg av folk. Så när det behövs så vaknar kärleken till liv. Men samtidigt är det som du säger också här att det finns ju så mycket slagsmål och annat också som oprovocerat som händer. Och det verkar som man inte bryr sig om de som misshandlar sig heller, utan man bara...
Ja, men det jag främst tänker är att det kryper ner i åldrarna, och jag tänker på barn som tittar på våld, och de har ju allt finns ju tillgängligt nu på mobiler.
Ja, visst.
Mm.
Ja, och det är kusligt där en utveckling som på något sätt måste brytas. Vem som nu vågar göra det.
Mm.
Ett sätt kan ju vara bara detta som föreslås nu, att man inte ska få ha mobilerna på lektionerna i skolan.
Mm.
Bara det är ett framsteg om man kan lyckas med det.
Ja, det borde vara så självklart.
Ja.
Vi hann ju innan pandemin här bo ett år nere på Mallorca. Och vilken skillnad det var på den auktoritet lärarna hade.
Ja.
Men också hur rektorerna som kommer ut och möter barn och tar barnen i hand. Alltså ett väldigt inkluderande, men också en otrolig pondus. Alltså så här, det fanns inte någon som fick ha en mobiltelefon där. Och det var ingen som ens ifrågasatte det.
Nej. Så borde det ju vara. Och det kanske kan bli det så här också nu när man har börjat tala om det på statsrådsnivå. Det ska inte vara långt, men det har du gjort ju. Varje lärare skulle kunna bestämma detta själv, tycker man.
Ja, för de har ju tappat ganska mycket i auktoritet.
Ja. Ja, men tacka för det. Om något händer i skolan, om någon lärare har råkat att ta på en elev, så blir han ju avstängd med detsamma. Rektorn tar omedelbart parti för eleven, hur busig den än har varit. Och läraren får i bästa fall sparken, i värsta fall så blir han åtalad.
Så hur kommer vi till rätta med det, tänker jag, i ett land där vi har skolplikt?
Ja, men det är som du säger, vi måste ge lärarna auktoritet tillbaka.
Mm.
Det blir fint att vara lärare.
Mm.
Jag känner en lärare, en släkting till mig som är lärare i Malmö. Han säger att han har världens underbaraste arbete. Inga problem. Han säger respekt med klassen med detsamma han fick den. Och de har hur var tillsammans där. Ja. Han vågar göra detta och det gick bra. Så skulle lärarna uppmuntras att göra. Jag har hållit på olika håll också under. Och vet att det kan vara svårt att vara lärare också, men om man får eleverna med sig så är det som någon sån i toppen.
Men vad har vi för hopp inför framtiden? Ser du hoppfullt på framtiden?
Ja, det gör jag. Därför att vi är inte övergivna av Gud. Tro, hopp och kärlek. Störst av dessa är kärleken. Jag ser hoppfullt på framtiden. Men vi måste göra någonting också för att hjälpas åt att stötta varandra i detta. Och då kan det hända att vi trampar en och annan på tårna under resans gång. Men det får tas. Och framförallt så är det så mycket som händer som gör att vi får vara oroliga. Vi får se upp så att vi inte förlorar vår demokrati. Bakom alla restriktionerna så kan det ju finnas maktmissbruk också som vi får se upp med. Det är farligt att bara låta det gå och säga att det är bestämt si och så. Vi måste liksom hela tiden ställa frågan, finns det alternativ till det som sker? Kan det vara på något annat sätt? Och hur kan vi hjälpas åt för att det ska bli bättre? Eller vad säger du själv?
Ja, alltså jag tycker att du har helt rätt. Men vad jag skulle vilja, innan när vi avslutar, skulle du vilja be en bön?
Ja, visst. Det kan jag göra. Tack Gud för att du tycker om oss. Tack för den värld du har gett oss. Du vet att vi missbrukar den. Du vet att vi missbrukar den så totalt också att man för krig med varandra. Det som annars anses för ett ociviliserat sätt att lösa konflikter. Herre, vi ber för våra systrar och bröder i Ukraina och på andra håll där det råder oro. Vi ber att du hjälper oss att leva i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Tack så jag.
Då går vi till avslut då.
Mm.
Mm.